John W. Campbell, viktig men kritiserad redaktör och författare. Denna föreläsning spelades in på Svekon 2021 Fantastica i Stockholm. Föreläsningen hålls av John Henry Holmberg.
Svekon-poddar, en poddradio från svenska science fiction och fantasy-kongresser.
Någon tycker att det är kul, ska i alla fall berätta lite om John Campbell och varför han var betydelsefull. Det kanske är viktigare att göra det nu än det var för några år sedan. Därför att Campbell har ju plötsligt blivit otroligt kontroversiell de senaste två åren. Han dog 1972, här för mig. Står här någonstans. Så att det är ju ett tag som han har ansetts historiskt betydelsefullt. Sen har man då kommit på att han kanske var en gräslig skurk. Och jag tror inte han var den gräsliga skurk han framställs som. Men han var en fnoskpelle på många sätt. Och han hade särdrag som i det just nu rådande socialpolitiska klimatet inte kommer till sin rätt. Så Campbell som debattör sysslade med den sokratiska metoden. Han ville provocera människor att säga emot. Han var fruktansvärt duktig på att vinna debatter. Men han debatterade på det sätt som lärdes ut när han var ung och ännu på 50-60-talet. Jag vet inte hur det är idag. Vid amerikanska college. Där man hade ett ämne till och med som hette debatt. Man hade debattlag. Vitsen var att när debattlagen tävlade så skulle var och en kunna argumentera både för och emot samma sak. Och helst vinna bägge. Alltså en tävling i debattteknik, inte i åsikter. Och Campbell använde sina ledare i Astounding Stories på det här sättet för att debattera med sina läsare och sina författare och försöka tvinga dem att säga emot honom när han träffade dem personligen. Så älskade han att sitta och debattera i timtal med dem. Och ämnet var ointressant. Frågan var hur bra argument man lyckades hitta på. Det här innebär att Campbell har skrivit ledare, många sidor långa, där han argumenterar för teknokrati som ett lämpligt system. En annat nummer kan han argumentera för anarki som ett bättre system. Ett annat nummer kan han argumentera för traditionell demokrati. Han kan argumentera för inskränkt demokrati. Han kan argumentera för och emot precis vad fan som helst. Vitsen är att folk ska reagera. En av de grava misstag han begick sett i efterhand var att han skrev en ledare i ett nummer av Astounding på slutet av 50-talet där han argumenterade för positiva effekter hos slaveri. Detta har någon upptäckt på senare tid och därför kallas han nu för rasist. Det är väl, tror jag, mycket osäkert om han var det på något. Han var säkert var en amerikan vars familj varit i USA sen innan det var i USA. De kom ursprungligen från Tyskland. Inte för att det har med något att göra i sig. Han kände få eller inga färgade personer. Och förmodligen hade han fördomar. Jag vet att min pappa hade gått om fördomar. Jag tror att det här var rätt vanligt hos äldre människor. Jag trodde eller ej ett sent barn i ett andra äktenskap. Så min pappa var nästan 50 när jag föddes. Och han, kan jag avslöja, när jag var barn på 60-talet fanns det en utomordentligt fin sångare som heter Sammy Davis Jr. Han var svart amerikan och han var pappas värsta mardröm. För han konverterade till judendomen, så han var svart jude. Och sen gifte han sig med en svensk skådespelerska, Maybrit Wilkins, som var en sån här urtypisk svensk blondin. Så när Sammy Davis dök upp på tv när jag var barn, så stängdes tvn av. Vi har alla lik i last. Jag försöker ta det här lite så att ni får en kontext. John Campbell, född 1910 i Newark. Han utbildade sig på MIT. Blev kompis med Norbert Wiener, som bland annat känd för att ha myntat begreppet cybernetik. Campbell fortsatte plugga vid Duke University. Tog en bachelors examen i fysik. Som 18-åring hade han börjat skriva science fiction. Slog igenom mycket, mycket snabbt. Och var i början på 30-talet den näst mest populära rymdoperaförfattaren. Den mest populära var Edward Elmer Smith, filosofidoktor. Han var biokemist och berömd i det yrket som den som uppfann det här kletet som gör att sockret sitter kvar på donuts. Men vid sidan om så skrev han tjocka romaner om rymdkrig. Med tiden allt större och större och väldigare man började med vapen som bara kunde utradera ett par rymdskepp, sen en rymdarmada, sen en planet, sen hela solsystem och sådär. Campbell hängde med och skrev saker som hette The Mightiest Weapon och sånt där, som var enormt populär. Efter 1934 dock så tröttnade Campbell på den här typen av SF. Började skriva under pseudonymen Don Stewart. Det var hans frus namn. Donja Stewart hette hon. Och de berättelserna var något ganska nytt i magasin science fiction på den tiden. De var primärt lågmälda, lite eteriska eller elegiska. Det handlade ofta om en framtid stad i förfall, där människorna har tappat initiativkraft och jorden höll på att gå under och sånt där. Många av dem blev oerhört populära och mycket, mycket högt uppskattade. Det innebar en ny riktning för magasinnoveller. Berömda, mest berömda en som heter Twilight. Hans sista stora berättelse, som var mycket originell, är den som heter Who Goes There. Också under Stewart-namnet. Handlade om några forskare vid Sydpolen som upptäcker ett störtat rymdskepp, gräver ut det och finner att där finns en varelse som har legat infrusen i isen i okänt långa, många tusentals år, men som får liv igen och visar sig vara en formförändrare som håller på att utrota forskarna tills de till slut lyckas bli av med den. Den filmade minst två gånger, den första gången heter det nu. The Creature from Behind. Första gången filmades den början på 50-talet av Howard Hawks, som hette The Thing from Outer Space. Sen gjordes den av John Carpenter på 80-talet, hette då The Thing bara här för mig. Den här novellen blev fenomenalt populär. Och Don Stewart Campbell ansågs vara en av de bästa författarna i SF på den tiden. Vid den här tiden så hade då så fanns det 5 eller 6 pulpmagasin som publicerade SF. Det av dem där Campbell publicerade sina noveller var Astounding, som vid det laget ägdes av Street & Smith, ett av Amerikas största magasinförlag. De gav ut samtidigt på 30-talet ungefär 25 novell, månatliga novellmagasin. Det här var deras enda science fiction. Sen hade de romantik, vilda västern, deckare, flygäventyr, allt möjligt. Även många av de här genre-överskridande superhjältarna som fanns på den tiden, de var inte riktigt lika tuffa som de på 40-talet när Stålmannen hade dykt upp. Men det här var sådana som The Shadow och liknande, alltså maskerade brottsbekämpare som var förekom både som noveller, romaner och som radioföljetong. Redaktör för Astounding var en man som hette Orlin Chamain som blev befordrad 1937 till chefredaktör för hela tidskriftsutgivningen. Han behövde då någon efterträdare på Astounding och han anställde sin mest populära flitiga författare och det var Campbell. Campbell tog över från våren 38 och började omedelbart med att förändra Astounding. Han ansåg att tidningen såg för barnslig ut. Han hade den här typen av omslag av Planet Stories från 40-talet. Men det var så där man såg ut. Liksom. Här har en kvinnlig amazon i svart läder med svingande yxa som ger sig på barnslig. Det ville inte Campbell ha. Utan Campbell beställde astronomiska omslagsmålningar. Omslagsmålningar av rymdskepp och saker i dämpade färger. Utan någon väldig dramatik och så. Den såg mycket vuxnare ut än de andra. Han begärde och fick tillstånd att betala sina författare. På den här tiden fick alla som skriver pulpmagasin fick i princip en cent per ord. Men Campbell införde omedelbart två förändringar. Det ena var att hans författare fick betalt vid antagandet av novellen. Inte vid publicering som var det normala. Eftersom det kunde ligga 5-6 månader mellan inskick och publicering så innebar det att författarna fick betalt mycket snabbare. Sekundärt så införde han ett bonussystem. Han startade en kolumn i Blaskan där läsarna fick skriva in och tala om vilka som var deras favoritnoveller i föregående nummer. Och den novell som kom högst fick en bonus på en kvarts cent per ord, alltså 25% mera betalt än originell. Det här gjorde att Campbell redan från början egentligen kunde erbjuda alla snabbare betalning och säg bara att de hade 5-6 noveller per nummer så en av dem fick dessutom bättre betalt än någon annanstans. Inom 2-3 år så hade han också höjt minimiarvoderingen till 2 cent per ord och betalade därmed bättre än alla andra. Hans andra förändring som tog längre tid var att han sa till författarna att han ville inte längre ha den typ av äventyrshistorier som hade publicerats i SF-tidskrifterna under hela 30-talet. Science fiction skulle handla om det som kunde bli verkligt och novellerna skulle inte sluta med att man gjorde en fantastisk uppfinning som löste problemet. Novellerna skulle börja med att man uppfann någonting eller något förändrades och sen visa hur det påverkade människor, händelser, samhälle om så var rimligt. Alltså att det skulle bli en litteratur som primärt handlade om hur förändringen påverkar oss. Han ville också ha bättre prosa, bättre skrivna historier än som varit populär. Till den änden så ägnade han, och det gjorde han tydligen så länge han arbetade, så läste han själv alla inskickade manus. Vilket bör ha varit ett herkuliskt, för att inte säga fasansfullt arbete. Väldigt många författare har omvittnat att när de skrivit någonting, alltså folk som aldrig varit publicerade, när de skrivit någonting som Campbell tyckte var lovande så kunde de få tillbaka sin novell med 4, 5 eller 6 tätskrivna sidor och kommentarer och en begäran om att han skulle skriva, att de skulle skriva om det eller ändra det eller något sånt där. Han ägnade sig också åt att själv hitta på idéer som författarna tyckte han borde skriva om. mest berömt är väl att den som omvittnat det här offentligt många gånger under livet var Isaac Asimov, som påpekar att när novellen Twilight, som var hans mest berömda, var en idé som han fick helt och hållet av Campbell. Han har också sagt att de här tre robotlagarna som totalt förändrade hur science fiction-författare började skriva om robotar var det inte han som hittade på utan Campbell. Robert Heinlein, till honom gav Campbell en egenhändigt skriven kort roman som heter All, som aldrig publicerats. Han skrev den 1940 och bad Heinlein att arbeta om den till en följetong, för att Campbell publicerade inte sina egna texter i Astounding, inte skönlitterär. Och den blev romanen börjar bli senil också. Den skrev Heinlein om till romanen Sixth Column. För den har Heinlein också anklagats för att vara rasist, eftersom det är en roman som handlar om hur en expansiv stormakt i Asien invaderar USA och erövrar landet, men till slut sen slås tillbaka av en underjordisk motståndsrörelse som leds av några stycken snillrika forskare som lyckas utveckla en dödsstråle som tack vare specifika genetiska drag hos just de här asiaterna dödar enbart dem och inga andra. Det låter ju inte sympatiskt i sig, och frågan är ju om det finns den typen av genetiska skillnader mellan människor. Jag tror inte att det är så, men det trodde man nog att det var på sent 30- och tidigt 40-tal. Heinlein gjorde dessutom, slog knut på sig för att se till att det inte skulle verka som att han såg att asiater var värre än några andra. Så att i hans version av boken så finns det ett par av hjältarna som är asiater och som alltså offrar sig frivilligt genom att själva lyckas föra in de här dödsstrålarna till de asiatiska invadörerna och naturligtvis gå med på köpet. Samtidigt så måste man nog komma ihåg att den här skrevs under den period när man misstänkte att Japan var i beredskap att angripa USA och gå med i kriget på axelmakternas sida. Och när man visste att Japan sedan 1934 hade ägnat sig åt folkmord i Kina. Så att det kan kanske, omständigheterna kan kanske ursäkta att man då hade en negativ syn på Japan som gryende världsmakt. Viktigare än det här är ändå att Campbell letade efter både nya författare som han ansåg skrev väl och till och med sådana som tidigare skrivit väl i science fiction-magasin men som tröttat, därför att de ansåg att magasinen var fyllda av slentrianhistorier och dumheter. Inom 3 år efter att Campbell tagit över redaktörskapet för Astounding så publicerade han dels de nya författare han själv upptäckte eller hittade i den här högen av insända manus. Och bland dem fanns alltså Lester Del Rey, Theodore Sturgeon, Isaac Asimov, I. Van Vogt, Robert Heinlein, Raymond Jones, Hal Clement, George Smith. Alla de debuterade hos Campbell. Lite senare, men fortfarande på 40-talet, så debuterade hos Campbell också Arthur C. Clarke, William Tenn, Beedon Piper, Paul Anderson, John Christopher. Det här är i princip de som dominerade science fiction-litteraturen fram till mitten och slutet av 50-talet. Bland de äldre författare han plockade upp och gav betydligt större redaktionell frihet än de haft tidigare hos andra redaktörer så fanns Alfred Bester, Clifford C. Mack, Fritz Leiber, Murray Leinster, Jack Williamson, Henry Kuttner och C.L. Moore. tack vare de här författarna och den väldigt stora tematiska och litterära frihet Campbell gav dem, så var Astounding under 40-talet den absolut odiskutabelt ledande essaytidskriften i världen. Det fanns egentligen bara sådana, vad fanns egentligen bara i USA, men det fanns en i England också. Det hjälpte inte. Efter 1950 så tappade tidningen den dominansen. Mycket beroende på att den hade lyckats så pass väl att Astounding hade utvecklat en läsekrets av vuxna människor som läste science fiction i magasinformat. Därför fick den konkurrens. Vid det laget hade den gått över till från pulpmagasinformatet till det som kallas på engelska digestformatet. Om man kommer ihåg en tidning som heter Det Bästa, så var det efter den tidningen det formatet är döpt. Alltså litet tidskriftsformat, ungefär som de svenska SF-magasin vi har haft också. De två nya var Magazine of Fantasy and Science Fiction och Galaxy. Redigerade FNSF av Anthony Boucher, som var kritiker i New York Times, en mycket litterär person. Hade radioprogram i opera som han kommenterade och valde. Och som också gillade science fiction och fantasy. H.L. Gould med Galaxy hade häpnats mycket, mäckande mycket pengar. För hans magasin finansierades av ett multinationellt italienskt tidskriftsförlag. Som lät honom betala från början lika höga arvoden som Campbell kunde betala. Och Gold var intresserad av satirisk, samhällskritisk och också humoristisk science fiction. Medan Boucher ville ha främst kanske psykologisk, individcentrerad och litterärt högtstående science fiction och fantasy. Så att Campbell behöll den tredjedel av genren som var mest teknologiskt och naturvetenskapligt inriktad. Men han fick samtidigt problem därför att han började bli fnoskig. Alltså Campbell var förtjust i tanken att science fiction skulle gå i bräschen för den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Han var vanvettigt stolt livet igenom över att han publicerat en ganska dålig novell 1944 på våren, tror jag, av en man som heter Clive Cartmell, och som förelett ett besök på redaktionen från FBI. Därför att den här novellen förklarade i ganska stor detalj exakt hur man tillverkade en atombomb. Och detta ansågs ju vara militära hemligheter som man inte skulle kunna veta om man skrev i SF-magasin. Campbell ansåg att det här var ett bevis för att science fiction verkligen låg i framkant på verklig vetenskap och teknik och utveckling. Det ville han upprepa. Men det är inte så lätt, för vi hittar inte på nya atomer på varje år. Så att han började bli mycket mottaglig för personer som lyckats med vad Campbell trodde kunde vara verkliga uppfinningar. Men som han var misstänkte att det vetenskapliga akademiska etablissemanget tyckte stred mot deras förhärskande paradigm och därför bara förkastade utan att testa. Här innebar att under en tioårsperiod, 50-talet, så propagerade Campbell tyvärr i tidningen för, ja, mest känt, L. Ron Hubbards Dianetik. Den moderna vetenskapen om mental hälsa. Hubbard är ju den som sedermera, en gammal SF-författare, som sedermera blev profet och startade scientologikyrkan. Det gjorde han dock utan att vara religiös i normal bemärkelse. Men han upptäckte att om hans dianetikkurer, han hade alltså folk som jobbade åt sig, som ägnade sig åt att ge terapi mot betalning. En av dem var faktiskt författaren Evan Vogt, som var den, tror jag, sista SF-människa som släppte tro på dianetiken. Men så länge det här skedde då i form av en terapi, så var det att Hubbard tvungen att skatta för alla inkomster. Men däremot gjorde om det till en kyrka, så blev den skattebefriad. Så att det är därför scientologin blev en religion ganska tidigt, snarare än bara en psykoterapi. Utöver befrämjandet av scientologin, framförallt gjorde att Campbell förlorade sina två viktigaste författare förmodligen, nämligen Heinlein och Asimov, som bägge avskydde det här tramset och inte ville medverka till det. Utöver Hubbard så dök det upp också Campbells mest långvariga pseudovetenskapliga tes, nämligen att han främjade det som han kallade för psionics. Det är ett ord som myntades och som ska en sammansättning av psychic phenomena och electronics. Han menar alltså att vi har inneboende övernaturliga, som vi uppfattar dem, psykiska krafter. Och att det alltså bör vara möjligt att hos människor utveckla telepati, telekinesi, kanske teleportation. Och han främjade den typen av berättelser i sina magasin i många år. Den som är råd av SF-historia kan ganska lätt hitta det här. Det fanns ganska få sådana här övernaturliga saker före efterkrigstiden. Även om man har Ivan Vogt som var mycket förtjust i allt sånt här redan tidigare. Men efter kriget och fram till 60-talet så var den typen av teman fruktansvärt vanliga inom science fiction. De fanns kvar fram till början, mitten av 70-talet. Därför att så länge bedrevs faktiskt också seriös forskning. På 70-talet kom man fram till att det här var absolut omöjligt att bevisa. Och sen dess har forskningen upphört och så vitt jag vet också science fiction i rätt hög grad slutat med det här. Detta var inte heller Campbells mest naturvetenskapligt inriktade författare förtjust i, medan andra anpassade sig. Ännu värre var det när han ville få sina författare att skriva seriöst om nya uppfinningar. De två mest berömda var förmodligen, eller säkert, Hieronymus-maskinen, uppfunnen av en karl som hette Thomas Galen Hieronymus. Han hävdade att hans maskin kunde vara en låda. Man plockade in någonting och sen kunde man med hjälp av lådan, som också innehöll ett prisma och en ljuskälla, av hur, med hjälp av hur ljuset bröts, ljusåterskenet från föremålet man lagt in i lådan bröts i prisman, kunde man avgöra exakt vilka ämnen som ingick i föremålet. Campbell hävdade att han såg det här demonstreras. Ingen annan har någonsin sett det demonstreras. Sen fanns också en dynmaskin. En annan galen uppfinnare som ansåg sig ha uppfinnit en reaktionslös motor. Som vore jättebra. Så med en sån hade vi antigravitation till exempel. Så, grejen var att även där var Campbell den enda människa som ansåg sig ha sett den demonstreras. Med andra ord kan man väl säga att han med åren blev kanske mer än lovligt excentrisk. Campbell förblev redaktör för sin tidskrift fram till sin död. Då hade han varit redaktör för samma tidning. Även om han bytte namn på den 1960 från Standing till Analog, så var han redaktör för den i 34 år. När han dog så hade han de senaste 10 åren publicerat mycket få nydanande nya författare. Men en och annan. Det var Campbell som publicerade Frank Herbert och hans Dune-romaner. Hos honom debuterade fortfarande på sent 50-tal och under 60-tal så var bland hans stående bidragsgivare så fanns folk som Gordon Dixon, Paul Anderson, Harry Harrison, Kit Lomer, Bob Shaw. Men han vägrade definitivt att publicera den sorts SF som dök upp på 60-talet och som kallades för Nya vågens science fiction, där man alltså la större tonvikt vid psykiska utvecklingar, psykologi, inte sällan absurdism, eller där man tog ner det vetenskapliga innehållet i berättelserna till förmån för det sociologiska eller individcentrerade. När han dog i juli 73 så var han 61 år gammal, så att med tanke på att han redigerade tidningen i 34 år så hade han inte utöver sitt tidiga författarskap varit en tongivande kraft i science fiction under merparten av dess moderna existens. Science fiction startade ju, kan vi säga, i Europa på sent 1800-tal i de länder som hade nått längst i industrialisering, alltså England, Frankrike, Tyskland och Ryssland. Men spred sig till Amerika, och efter första världskrigskatastrofen som i hög grad fick science fiction att försvinna faktiskt i Europa, så var det i USA som formen fortlevde och utvecklades, och då främst genom de här pulpmagasinen där den också fick sitt namn. Tidigare hade man bara kallat det för spekulativ litteratur eller romantisk, teknisk romantiska sagor eller något sånt där. Science fiction hittades på 20-talet av utgivaren för det första moderna SF-magasinet som hette Hugo Gernsback. Bland de anklagelser som riktats mot Campbell, och det som gjorde honom riktigt kontroversiell, var förstås när författarinnan Jeanette Ng fick priset som bästa nya science fiction-författare vid världskongressen 1919 i Dublin. Det här priset, som då efter Campbells död hade instiftats av hans utgivare, den som publicerade Analog och som döpt till John Campbell-priset till bästa nya författare, vilket väl helt enkelt gjordes därför att han under en så lång tid och så central tid i SFs historia hade varit den som utvecklat, upptäckt, hjälpt och publicerat flest betydande nya författare. Men när Jeanette Ng fick Campbell-priset så höll hon ett uppmärksammat, kan man väl säga, tacktal, där hon bland annat sa att det här priset är döpt efter John Campbell. Han var fascist. Genom sin redaktionella kontroll över Astounding är han ansvarig för att ha givit science fiction en grundton som fortfarande hemsöker den idag. Steril, manlig, vit. Jublande över imperialisters och kolonisatörers, nybyggares och industrialisters projekt. Hör till saken kanske att året efter dessutom fick ett riktigt Hugo-pris för det här talet, nämligen priset till bästa SF-relaterade men icke skönlitterära verk. Jag är en av dem som kanske tycker att det var ett olyckligt val. Det året så utkom bland annat en lysande studie i Joanna Russ författarskap av Gwyneth Jones. Agnes Carey hade gjort en film om Ursula Le Guin, och Farah Mentelson hade skrivit en tjock analytisk studie i Robert Englunds författarskap, och det var de som inte vann ett pris. Men det kan lämnas här igen. Frågan är om det här är en rimlig och rättvis karaktäristik av John Campbell. Uppmaningen väckte det så stor uppmärksamhet så att Campbellpriset som vann därefter döptes om och heter numera Astounding-priset till bästa nya författare. Frågan är om det är, detta är ju egentligen bara kosmetika, därför att det var Campbell som redigerade och valde författarna i Astounding, så att det är något slags sätt att blidka en opinion utan att göra något gott saker. Jag tror dock att det är, i varje fall är Kenneth Campbell betydligt mer komplext än så. Han var han rasist? Så vet jag kunnat se, om man tittar på vad som ligger bakom det påståendet, så är det inte ens den här olyckliga novellen om asiater från 1939-40. Utan anklagelserna som riktas är tre. Han publicerade inga texter av veterligt färgade författare. Han har refuserat Samuel Delaneys roman Nova när den erbjuds honom som följetong till Analog 1968. Och han har i ett par av sina kontroversiella ledare antytt att det kan finnas intelligensskillnader mellan personer av skilda, som man säger i USA, ras. Problemet med den första grejen är att nej, Campbell publicerade inga färgade författare så vitt man vet. Nu publicerade han ungefär 700 författare och 300 av dem vet man ingenting om. De är bara namn på en eller två noveller. Men det är hårklyveri. Och förmodligen är det osannolikt att de var färgade, därför att så vitt man vet, och det har många har varit mycket mer mycket bättre på att ingående studera det här än jag, men ingen har kunnat identifiera någon publicerad science fiction författare i något science fiction magasin som faktiskt var annat än en vit amerikan eller engelsman och som publicerades före 1965. Berodde det på att de refuserades eller censurerades? Jag har svårt att tro det. Det fanns svarta och andra färgade science fiction fans i USA. Ordföranden i den första science fiction föreningen i New York var en svart kille som bodde i Harlem, och de första mötena hölls hemma hos honom. Det fanns svarta fans i Kalifornien och i Mellanvästern på 40-talet. De deltog i kongresser, de var populära, några gav ut fanzin. De var få, mycket få. Och om man tänker på hur den här perioden såg ut för färgade i USA. Japaner, japanska amerikaner internerades i läger under kriget. Färgade amerikaner behandlades fortfarande i allt väsentligt som, inte bara som mindre värda människor, utan som en boskap i sydstaterna. Så är frågan hur många av dem höll på att läsa science fiction. Science fiction dominerades under de första 20 åren i USA av judiska invandrarpojkar. Det var den minoritetsgrupp som flytt från de ryska judiska bosättningsområdena i utkanten mot Europa undan pogromer, eller från Östeuropa i övrigt under det första världskriget eller senare. De hade lyckats ta sig till vad som för dem var ett bättre ställe utan förföljelser, och satte sig sen och drömde om ännu bättre ställe i framtiden. Och det här är alltså en enorm mängd av de första viktigaste tidiga SF-författarna var judiska smågrabbar som började läsa när de var 12-15 och som sen blev redaktörer och författare när de var 20-25. Isaac Asimov, Nathan Schachter, H.L. Gould som nämndes, Frederick Pohl, Judith Merril, många, många. Men det var inte japaner till exempel, finns eller inte den enda känd japan som skrev i ett SF-magasin under den här perioden. Då har vi det många. Därför att de var då akut förföljda i USA. Liksom färgade. Det här är på inget sätt en uttömmande tanke, men jag har svårt att tro att alla redaktörer, både för alla SF-tidningar på 50-talet fanns det alltså 30 stycken som mest samtidigt, och för de förlag som började ge ut SF i bokform, skulle ha varit drivna av att vägra publicera folk av skilda etnicitet. Tvärtom, jag menar, under den här perioden så publicerade SF oerhört mycket berättelser som var antirasistiska eller anti eller så att säga förespråkade jämställdhet och tolerans. De skrevs oftast kodade. Det var inte så att det talades om en viss mänsklig minoritet som förföljdes eller utsattes, utan man skrev om marsianer som diskriminerades, om intelligenta robotar som folk förhånade och sparkade på och ville utrota. Man använde kringskrivningar därför att det ansågs kontroversiellt. Men budskapet är ganska entydigt. Dessutom publicerades åren 58 till 60 ett antal noveller som explicit handlade om antikolonialism i Afrika, där ett antal svarta huvudpersoner försökte ena de olika länderna för att tillsammans gemensamt lägga ut de europeiska kolonisatörerna. Det här skrevs av en vit författare, Randall Garrett, men den som publicerade dem var John Campbell. John Campbell var också misogyn. Han motverkade kvinnor i science fiction. Sägs det. Han var inte den redaktör som publicerade flest kvinnliga författare. Det kan fastställas statistiskt. Boucher i Fantasy Science Fiction publicerade mycket fler. Men han favoriserade en icke-teknologiskt inriktad SF och mycket fantasy. Och faktum är ju att kvinnliga författare vid den här tiden, vi talar alltså om period för 80, 70, 60 år sedan, så var det en mängd kvinnor som sysslade med teknik och naturvetenskaper under sina studier väldigt liten. Frågan är alltså om det fanns så väldigt många som skrev science fiction av det slag som Campbell ville publicera. Och det fanns ett antal. Men de publicerade Campbell. Det var hos Campbell debuterade efter kriget Judith Merril, Wilmar Cyrus, Catherine McLean, Julian May, Anne McCaffrey och, fast det är väl mera lustighet, James Tiptree Jr. Nu visste ju dock Campbell inte om att James Tiptree Jr. var Alice Sheldon, eftersom hon inte talade om det för någon av dem som gav ut henne. Så att hon bör kanske inte räknas. Inte desto mindre, det här är författare som viktiga kvinnliga författare som alla debuterade hos Campbell. Utöver dem så publicerade han också ganska många andra. Pauline Ashwell var flitigt förekommande till exempel. Så var han verkligen misogyn på det sättet att han försökte hindra kvinnor att komma i tryck. Så vet jag, har två fakta förts fram för den åsikten. Det ena är att en tjej som skrev ett tiotal SF-noveller på sent 20-tal och början av 30-talet, efter 10 års bortovaro, skrev en ny och skickade in den till Campbell på tidigt 40-tal och fick den refuserad. Han sa att den dög inte. Hade hon inte blivit bättre som författare, hon var på 20- och början 30-talet, så är jag nog rädd att han hade rätt. Alltså hon var en helt okej författare för den period hon skrev. Men 10 år senare så var hon träig och berättade omständligt och inte särskilt övertygande. Science fiction utvecklades ganska snabbt under den här perioden. Den andra som anförts är att Judith Merril hävdade att Campbell sagt henne att hon trodde inte att hon skulle kunna skriva något som dög till honom, för att han tyckte att de texter han fick in från kvinnliga författare var vanligtvis för svaga. Men hur är det nu när hon väl skickade honom igen, så publicerade han den. Och det är möjligt att han hade trott att ingen kvinna skulle kunna skriva så bra att han ville ha dem. Men många gjorde det. Dessutom publicerade han Gilmore kontinuerligt under hela 40-talet och så länge hon skrev science fiction. Nu är inte min tanke primärt att rädda John Campbell och säga att han är oskyldig till alla anklagelser. Han var ingen modern människa. Han skulle ha känt sig, tror jag, fullständigt främmande i dagens diskurs och samhällsklimat. Han var känd för att vara en tyrannisk redaktör. Han kunde kräva 10 omskrivningar innan han publicerade någons novell. Han älskade den här formen av lunchbjudningar där han satte sig med några författare och sen föreläste för dem om någonting i en halvtimme, och sen fick de protestera, och han var förtjust i att kunna motbevisa allt de sa, vad den handlade om. Han lär ha varit mycket förtjust om någon lyckades motbevisa honom någon gång, men det lär också ha varit oerhört sällsynt. Många författare älskade det här, somliga andra hatade det. De som hatade det tappade han som författare, och hans tidning blev allt mer slätstruken tyvärr de sista 15 åren. Men vad man än må tycka om honom, så tror jag att om man är road av science fictions historia och hur den här formen har utvecklats till att bli någonting annat än 20-talets rymdkrigsäventyr för 12-åriga pojkar, så kan det vara viktigt att veta vilken roll han spelade och att han nog var avgörande i den historia vi har bakom oss. Idag skulle han väl inte ha mycket att tillföra, men han tillförde mycket under en tid när det behövdes. Ja, då har jag nog pratat ut.
Musiken av Psychedelic Pedestrian från Free Music Archive. Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se.